Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tar ju upp ämnen som jag själv tycker har varit lite tabubelagda och som jag tycker att jag har varit alldeles för dåliga strålkastare på och som jag tycker vi ska prata mer om. Så där brinner jag ju på ett annat sätt och det kanske märks också.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 136 av We Are Influencers. Vivi Wallin är programledaren som blev influencer genom sina relaterbara videos som började på Facebook och sedan fortsatte till TikTok och Instagram. Hennes innehåll älskas av både unga och vuxna då hon jobbar enormt mycket med just relaterbart innehåll. Nu gästar hon äntligen podden och berättar hur hon skapade sina två enormt stora konton Fixa själv och Mammasanningar. När hon skapade kontot Fixa själv så tog hon sina erfarenheter från TV och skapade videos på Facebook som snabbt fick spridning. I podden berättar hon om hur hon jobbar med igenkänning för att få folk att gilla hennes konto. Därför går hon hem både hos vuxna men även yngre följare älskar hennes innehåll. Vi pratar också om hur hon fick sitt första TV-jobb, hennes känslor inför Instagrams algoritm, varför hon valt att inte satsa på YouTube och vikten i att vara obekväm. Här kommer min intervju med Vivi Wallin. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen, Vivi Wallin!
Tack så hemskt mycket!
Det är så himla kul att ha dig här. Till slut!
Ja, jag är väldigt, väldigt glad. Jag har faktiskt suttit och funderat på när kommer Linda fråga om jag vill vara med i podden.
Ja, men alltså jag har tänkt på det så himla länge. Men du vet, i och med att dina följarsiffror går upp, då tänker jag bara så här, gud, de kommer inte ha tid för lilla mig.
Nej, men vet du, Linda, och jag vet inte om jag har sagt till dig innan, men vi träffades ju en gång för jättelänge sedan. Alltså jag frågade ju, kan inte vi ta ett möte du och jag?
Ja.
Eller möte vet jag inte om det var. Jag tror vi drack ett glas vin och så satt vi på...
Det är så pass.
Jo, men jag tror det. På Hötorget där. Vad heter den här restaurangen?
Ja, den. Nej, jag vet inte. Men jag har minne av att jag coachade dig en timme på Strandvägen.
Nej, men
på
gud, nej.
Jag satt på det då.
Nej, det tror jag inte. Nu tror jag att du blandar ihop mig med någon.
Nej! Nej, jag är helt övertygad.
Okej, okay, med tanke på att jag inte ens vet vad jag åt till frukost, du ställde kontrollfrågan till mig, så tror jag att du har rätt.
Men det här och jag minns inte vinet, så att det kanske liksom, det kanske var någon härlig blandning av de här två.
Men då vet jag, då hade du i alla fall startat den här podden, och då tänkte jag så här att där ska jag vara med någon gång. Och nu är vi här, 6 år senare.
Men alltså, goals. Men alltså, berätta, vart var du någonstans då? Det här var ju då 2016, 2017, någonstans.
Ja, och jag vet att jag hade ju startat min första kanal, Fixa Själv. Och det var nog till och med, jag hade startat Instagram, men var nog främst på Facebook. Det känns ju som så länge sedan.
Och hade du inte en blogg också?
Nej, du hade, jo, jag hade fixasjälv.se, det har jag fortfarande. Men det var ju mer så här, jag har ju aldrig bloggat så här om mitt vardagliga liv.
Nej.
Jag har ju så här lite recept och tips och fix och lite sådär, det hade jag.
Det räknas fortfarande som en blogg.
Jaha, men är inte blogg, nej men på riktigt, är inte det så här en sajt bara?
Nej. Alltså, jag
trodde att man var tvungen att liksom dokumentera från sitt vardagliga liv för att vara en
nej,
blogg.
Nej, gud nej. Alltså en blogg tänker jag, det är ju helt enkelt en sajt med inlägg, alltså artiklar. Så det är ju typ artiklar fast det är ur en persons perspektiv. Det räknar jag som
men
en
gud,
blogg.
Men tänk vad du lär mig. Här tror jag att jag är en gammal i genet.
Det här är ju bara min syn på saker, jag kanske inte har rätt.
Nej, men jag har alltid sagt att jag har en sajt också. Men okej, då har jag en blogg. Då hade
jag
en blogg.
Jag tycker absolut att du har en redan blogg.
Ja, okej. Okay. Men då var det ju väldigt mycket, det handlar ju mycket om så här tips och tricks och fix i vardagen för att göra liksom livet enklare.
Mm.
Kanske mammalivet i synnerhet, men också ganska allmänt. Jag hade ju många mammor som följare redan då, men det var liksom inte lika så här fokuserat på mammalivet som det är nu.
Mm. För att nu har du alltså 2 svinstora Instagram-konton. Jag var inne och kollade här själv innan, men jag måste dubbelkolla igen för det är så stora siffror så jag håller liksom inte koll på det. 162 000 följare på Fixa Själv och 298 000 på Mamma Sanningar.
Ja, men jag förstår ju inte själv. När du säger så, det låter ju som, i mitt huvud så tar jag ju bort alla de här nollorna efter och tänker 162 och 298. Alltså jag kan inte förstå att detta är liksom så här. Hundratusentals
då
människor.
Då har jag 18 personer som följer mig. Om vi tar bort någon.
Nej, det blev sorgligt. Nej, men det är helt otroligt. Jag är så tacksam och jag har verkligen jobbat så hårt för det. För det är så lätt. Jag vet inte, säkert flera gånger i veckan att folk bara säger, men gud, hur gick det så snabbt för dig? Och det har gått så, dina konton har växt så snabbt och sådär. Och det beror ju såklart på vad man jämför med. Men för mig så ligger det ju jättemycket tid och energi och engagemang och passion bakom de här liksom, hundratusentals följarna.
Det tvivlar jag inte en sekund på. Men jag är enormt imponerad av att du inte bara har byggt 1 utan 2 så enorma konton. Det händer ju liksom inte.
Men jag tror att det ena kontot är nog mer, vad skulle jag säga, ett bonuskonto. För det kom verkligen till, det kom till av en slump, men sen har jag strategiskt jobbat på det. Men det var inte så att jag från början kände att det här ska jag göra, det här tror jag på. Ja, mammasanningar. Mm. Utan det var verkligen så här, det var ett ämne som jag brann för och som jag kände, jag måste starta ett konto som jag kan göra lite vid sidan om. Bara för att liksom, de här få människorna som tycker likadant som jag kan ju hänga med mig där.
Den här 300 000.
Det är därför tror jag som det är fortfarande ganska overkligt, för att det var inget strategiskt beslut från början, utan det var verkligen så här, det här har jag behov av. Mm. Det finns kanske någon mer som har behov av det.
Och vad kände du då när liksom Mamma Sanningar bara så drog om Fixa Själv? Du bara, nej men alltså vadå? Det här skulle inte...
jag känner mig så glad och tacksam, för att det är ju ett område som jag brinner ännu mer för än de här fixgrejerna. Det är ju mer lite så här spice i vardagen för att bara göra saker lite enklare. Det andra, alltså Mamma Sanningar, är ju verkligen någonting som jag själv... Jag tar ju upp ämnen som jag själv tycker har varit lite tabubelagda och som jag tycker att jag har varit alldeles för dåliga strålkastare på och som jag tycker vi ska prata mer om. Så där brinner jag ju på ett annat sätt, och det kanske märks också. Så att jag är bara jättetacksam och jag är inte glad att många upplever de här, vad ska man säga, kanske lite jobbigare sakerna som ligger till grund för kontot. Men när de ändå finns där så är jag glad att vi kan prata om det och att det kan, att vi får hjälp av varandra helt enkelt.
Ja, men precis. Jag tycker bara att the mom shaming has to go.
Ja. Men jag tycker att det har blivit så mycket bättre. Om man bara tittar så här 5 år tillbaka i tiden. Det finns många fler konton som är inriktade på samma sak. Och även om man inte har ett konto som är inriktat på det. Om man är bara så här lifestyle-bloggare eller instagrammare eller så där. Så tycker jag att många fler visar verkligheten idag än hur det var för 5 år sedan.
Ja, men eller hur? Känner du kanske att du kan ta på dig lite cred av det?
Jag tror att jag var med lite och hjälpte till framförallt i början. Men nu känner jag ju inte så här att det är min förtjänst. Men jag har nog jag har varit med och dragit i början. Ja, det skulle jag säga.
Det är en ganska stor grej. Alltså det är en ganska stor liksom, samhällsgrej att ha bidragit till genom att man själv vill ventilera.
När du säger det så, jag har liksom inte, på riktigt så har inte jag tänkt på det på det sättet. Men när du
nej,
säger
du
det så.
Du skulle ju göra dig till lite.
Ja, då blir jag för kaxig.
Lite uppblåst.
Ja, precis, det är bra. Det är dumt att du sa detta till mig, för jag kanske inte kommer liksom
släppa det.
Prata med er vanliga.
Vi är vanliga, så här.
Nej, men det, jag tror att. Ibland har jag ju känt så här, för jag tycker att det är så himla många som gör otroligt bra grejer i sociala medier och driver stora kampanjer, demonstrationer, alltså sådär. Och så ibland kan jag känna, men gud, vad gör jag? Jag gör ju vissa sådana saker också, insamlingar och sådär. Men i det stora hela så gör jag inte så mycket sånt. Men jag får ofta den typen av kommentarer att ja, men som att min och Karins podd har hjälpt jättemycket. Många som har skrivit det, de har varit i förlossningsdepression eller bara mått dåligt, gått in i väggen och att, för vi är ju som, vad ska man säga, som mitt konto fast i poddformat, väldigt inte knörslatet, gör det som är bäst liksom, servera nudlar varje dag, ett tag, det går bra.
När man märker att det här är lite roligt, för vi pratade om det innan vi drog igång, att ja, men just den här frukosthistorien, och du bara säger så tråkigt att äta samma frukost varje dag. Men det är ju sånt som gör att livet blir lite enklare när man har 100 andra saker man behöver ta tag i.
Ja, nej, men det är, när du sa det på det sättet så det är ju helt sant. Man vill ju vara lite wild and crazy, men det närmaste man kommer i dagsläget är väl det, liksom att man varierar pålägget på mackan. Eller
dra
sådär.
Till med en smoothie bowl på helgen.
Ja, eller hur?
Men du, jag tänker att vi ska backa bandet lite grann, bara så här lite längre tillbaka än 2017. Vad kommer du ifrån? Vad är din bakgrund?
Jag är uppvuxen i Kortedala, en förort. Jag skulle säga gangsterförort. Ja, Göteborg, precis.
Där har jag bott i typ en kvart när jag praktiserade på TV4 i Göteborg.
Älskar att bo en kvart på olika ställen. Tänk vad många ställen man har bott på då. Om man räknar alla som man bara så här.
Nej, men det var typ 3 månader. 2-3 månader.
Det är inte så lite. Vilken gata, får man fråga det?
Ingen aning. Jag bodde inneboende. Alltså jag var 19. Jag bodde inneboende hos en tjej. Och sov på golvet på en madrass. Där.
Jag förstår att du inte kommer ihåg vilken gata. Du bara försökte förtränga hela den perioden.
Lite så. Jag tyckte det var ganska fint.
Ja, men Kortedala, det är väldigt, väldigt fin natur, måste jag säga. Men det är ju, hör man talas om Kortedala i dagsläget så är det ju ofta tyvärr. Då har det varit någon skjutning eller något rån eller något sånt där. Men jag älskar Kortedala. Och där är jag uppvuxen med min mamma. Bara vi två. Min pappa åkte till Afrika när jag bara var 4 år. Så det är jag och mamma liksom som har hängt
Gilmore Girls.
Ja, men lite så, det har verkligen varit. Vi har ju ett sånt jättetajt liksom, en väldigt tajt relation. Men hon har varit sjuk i stora delar av mitt liv. Eller hon har varit sjuk hela mitt liv. Så att det är lite speciell uppväxt med mycket ansvar för min del, samtidigt som hon alltid har funnits för mig. Så det har ju varit det har varit fantastiskt. Och därefter så flyttade jag till Lund och pluggade till systemvetare var ju verkligen, verkligen inte min grej. Jag valde det yrket för att jag satt dagen innan, alla mina kompisar skulle till Lund, jag satt dagen innan och jag hade typ högsta betyg, jag skulle kunna bli läkare. Jag hade såhär 4-9 eller någonting från natur.
Du hade sifferbetyg, du är från min generation.
Ja, precis, jag var sista året tror jag. Men vad hade, du kan inte ha haft det, du är yngre med.
Jag hade sifferbetyg i gymnasiet. Nej, i högstadiet.
Ja, men
sen
precis.
Hade jag MBG, VG etc. i gymnasiet.
Just det. Jag var sista, tror jag, årskursen som hade
sittet
i gymnasiet. 77.
Ja, men det stämmer.
Och vad är du?
Jag är 80.
80. Och du säger alltid hur gammal du är. Varje gång du säger det så känner jag bara nej. Jag är ju alltid 3 år äldre än vad du är. Du bara, jag är så gammal.
Äsch.
Äsch.
Vadå? Det är ju 40 i det nya 30.
Ja, gud, jag känner, jag har kommit över den där pucken med att jag har känt mig gammal. Nu börjar jag bara så här, jag vet inte, att man kanske bara accepterar det på något sätt.
Ja, men alltså så länge man håller ihop, länge liksom kroppen gör som jag vill och du vet, hjärnan är med, då kommer jag vara nöjd.
Ja, faktiskt. Ja. Alternativ, ja. Man får ju tänka på alternativet, det är ju inte bättre. I alla fall,
men man blir ju så mycket klokare med åren. Men alltså, skulle du vilja vara 25 igen?
Nej, gud, verkligen inte. Du hör, nej. Jag svarade innan du ens hade ställt klart frågan.
Exakt, och då vet man att då har man kommit förbi.
Nej, jag tyckte det var så jobbig tid. Och det var liksom just det här, innan man visste vad man skulle göra, skulle bli... vem man skulle vara ihop med, alltså
all
så många
osäkerhet.
Frågor som
all osäkerhet. Okej, men nu blev det någon form av nu går jag tillbaka till Lund.
Ja. Nej, men då satt jag och bläddrade i Lund. Och detta var ju då också innan det var digitala kataloger. Du hör ju liksom. Så jag satt och bläddrade i den här och kom in på systemvetarprogrammet och det var några, de verkade ha det så trevligt på de där bilderna. Så jag kände, så trevligt vill jag
vet
ha det.
Vet om att de bilderna förmodligen inte är från den utbildningen.
Precis, och det var hundar och det var grejer.
Oj, alltså,
ja, men du
då förstår jag att
de
går där.
Vad de lurades. Så då valde jag det, men jag kände ju väldigt snabbt att det här är ju inte någonting för mig. Det var ju liksom dataprogrammering helt enkelt.
I know.
Det var inget för mig. Men i alla fall, då bytte jag inriktning till media. Och sen har jag varit i mediebranschen sen dess kan man säga.
Ja, men härligt att du gled in på det. Men okej, kan man läsa alltså bara media i Lund? Vad läser man då?
Ja, men det kan man göra. Men jag valde faktiskt det som en del av utbildningen först. Så man fick välja en termin, antingen psykologi eller media och kommunikation. Mm. Och då tog jag media och kommunikation. Och sen kom jag aldrig därifrån. Eller någon gång. Men det var liksom, då fattade jag så här, kan man ha det så här kul i skolan? Jag bara tyckte det var så roligt.
Det var där de hade tagit bilderna egentligen.
Det var precis, exakt. Sen efteråt när jag kollade 2 år senare så var det samma bild på mediekommission.
Well, there you go.
Exakt. Nej, men då, ja, men då blev det en förändring in på mediekommunikation. Och sen så började jag jobba på student-tv nere i Lund och insåg att men shit, jag vill ju jobba med tv.
Mm.
Och sökte... Den historien är så lång, den kan jag inte ta. Men jag har i alla fall, jag jobbade otroligt målmedvetet för att jag ska börja jobba på tv. Och efter 1,5 år så jobbade jag på ZTV.
Alltså jag känner att du hoppade över en väldigt intressant historia.
Man tycker aldrig att egna historier är intressanta. Fast den här är faktiskt, jag tycker ändå den säger ganska mycket om det här med att när man väl bestämmer sig för någonting och verkligen vill någonting, att då kan man genomföra, då kan man fasken flytta berg.
Det är det vi gör i den här podden. Mm. Så att berätta nu.
Då berättar jag då. Nej, men jag kom in på en slump på student-tv. Tyckte det var svinroligt, alltså inte konstigt. Jag var ju programledare för natt-tv. Vi drack starksider och liksom hade så här hångelpaneler. Alltså du förstår ju varför det var kul.
Japp. Yep.
Men jag tänkte, så här är tv-livet. Så då tänkte jag, men det kan väl inte vara så himla svårt. Så att jag köpte, jag hade inte mycket pengar, men jag tog mina sista besparingar. Och de var svindyr på den tiden. Jag köpte en videokamera som kostade 9 999 kronor. Som jag spelade in. Ja, eller hur? Jag spelade in mig själv och på sån här VHS. Och skickade upp till SVT helt enkelt och tänkte, nu är det klart. Det tar väl några månader, sen hör de av sig och säger, nu kan du komma upp i Stockholm.
Det är dags.
Men jag hade bara varit i Stockholm en gång i hela mitt liv, så att hela grejen är ju väldigt så, ja, men naiv. Men samtidigt är det bra ibland att vara naiv, tänker jag.
Det känns som början av en film.
Ja, men lite så, precis.
Ja,
Och såklart fick jag ju inga svar. Varje dag när jag kom hem från skolan, kom till det här studentkorridoren, bodde på så här 12 kvadrat liksom. Kollade i mitt postfack, tänkte, nu ligger ett brev där. Välkommen till SVT. Det låg aldrig där. Så efter ett halvår så insåg jag väl att nej, men jag måste ju göra någonting annat. Det här kan jag inte fortsätta med. Så att jag såg mig om och sökte och kollade mig runt och hittade ett musikprogram som var TV Helsingborg Helsingör. Så varje lördag, då sökte jag det, fick det på grund av att jag ändå var programledare på det här natt-tv. Jag skickade väl in någon så här kassett därifrån. Så varje lördag klockan 8 på morgonen, mina kompisar var svinbakfulla. Då hoppade jag in i en skåpbil i Danmark med 4 danska killar. Då hade jag alltså suttit på tåget från Lund till Helsingborg och tagit färjan över till Helsingör. Och där skulle vi mötas 8 varje lördag. Och så åkte vi runt där i Danmark och intervjuade olika danska rockband. Jag förstod inte ett ord av vad de sa, men jag nickade och var glad och fick behålla det jobbet. Ja, men det funkar. Jag behöll det jobbet ett år liksom. Så på den vägen så fick jag ju lite erfarenhet. Och sen, det är också en ren slump att en kompis till mig kollade på ZTV och då sa programledarna för ett dagligsänt program att nu får ni kolla på TV-huset i höst igen, men då är det inte vi som är programledare. Hej, hej! Och då sa hon att de verkar söka programledare. Så då kollade jag upp det och ringde upp och tyckte så här, hej, hej, söker ni programledare? Och de bara, jo, vi ska ju ha en casting, men den är ju full. Det är 200 personer som ska komma på den castingen. Och jag tyckte, och men bara, då kan ni väl klämma in. Och jag, då kan ni väl klämma in en till. Så jag åkte på den castingen och ännu en gång tänkte jag, nu är det ju klart. Nu, då kände jag ju så här, nu är jag ju i Stockholm, herregud, nu har jag ju fått jobbet. Jaja. Men så var det ju inte riktigt. Så det var ju ett antal uttagningar på vägen. Men det slutade med att det var, de skulle ha en tjej och en kille. Och det blev jag som tjej och en kille som heter Kalle som jag jobbade med sen i flera år. Som fick det här jobbet. Så att det var så min mediekarriär började, kan man säga.
Alltså, för de som inte är dinosaurier, som vi, kan du berätta vad ZTV var för någonting? Det här var ju det coolaste som fanns.
Ja, det var ju coolast.
Ja, det var det. Det var, det var som TikTok.
Ja, precis. Nu har du förklarat det. Det var verkligen så. Det var ju det alla... Jag vet inte om alla ville göra det, men det var ändå så här, ja, men det var så här skön vibe. Jag kommer ihåg att Babsan hade ett program där hon drack en flaska champagne i varje program. Det var så, det sändes ju via England, så man fick fortfarande dricka alkohol i TV.
Man fick göra vad man ville.
Man fick göra vad man ville. Men ja, så på den vägen är det.
Det var det. Det var TikTok. Ungdoms-TV. Var inte det här, alltså det gick ju typ, var det kanal vem som ägde det? Eller vad,
det är TV3 var det.
Var det TV3 som ägde
det? Ja, så det var TV3s liksom bråkiga lilla syster som gjorde liksom lite, vi gjorde lite som vi ville. Och det var ju otroligt så här, det var på sätt och vis när jag tänker på det lite som TikTok. Det var otroligt oplanerat. Vi sände ju en timme live varje dag. Eller liksom varje vardag. Och vi planerade programmet på dagen. Och det var så här, men har vi någonting att låta ut? Ja, här ligger några t-shirtar i en gammal hög. Den, de tar vi. Vad ska vi fråga då? Men vi får hitta på några frågor. Och så ringde folk in. Och det var ju väldigt så oplanerat, men väldigt kul.
Och sen, för sen var ju den större delen av ZTV var ju musikvideos.
Ja, det var det.
Det var som och sen MTV, det var som svenska MTV.
Precis, och jag gjorde ju ett musikprogram också som hette Toppen, som var just det. Då var det en topplista, en nordisk topplista, 20 topplåtarna. Och då var vi faktiskt på Fryshuset och det var ju artister där ja, men det var ganska påkostat och väldigt roligt.
När var det här?
Det måste ha varit, ja men det är början på 2002 kanske, någonting.
Och vad hände sen?
Sen jag la ner ZTV, tänkte jag så här. ZTV slutade ju faktiskt då.
Ja, du liksom, det var gravöl med Vivi.
Ja, det var spiken i kistan att jag satte min fot på den kanalen. Så det blev ju ingenting mer. Jag jobbade i 3 år tror jag. Sen så slutade ZTV. Så gjorde jag lite TV3, lite barnprogram och lite på TV4 Plus som precis hade startat. Och ja, men jobbade lite med TV där. Mm. Vad sa du?
Den gamla räven.
Den gamla plus. Räven, ja. Som blev något annat sen tror jag. Nej, jag vet inte.
Blev det 7:an kanske?
Ja, det blev det. 7:an blev det. Men sen så kände jag faktiskt att det var jättekul att jobba med TV, men det var väldigt osäkert och väldigt man jobbar ju via produktionsbolag, så jag jobbade så här 2 månader, sen var jag ledig 2 månader och så jobbade jag 2 månader. Och det var otroligt hårda armbågar och jag hade inte det. Jag hade inte det. Jag tror inte jag skulle ha det idag heller, fast nu är jag ändå mycket mer luttrad än vad jag var då, men jag mådde inte bra av det, så jag kände bara att skulle det komma någonting, ja, kanske då gör det. Men annars så liksom inriktade jag mig på något annat inom media. För jag tyckte att det var många grejer som var roliga.
Mm. Och vad blev det då då?
Men då gick jag klar med en utbildning. För jag hade ju bara så här hoppat av den nere i Lund för att jag fick det här jobbet. Så jag är klar den på Journalisthögskolan i Stockholm. JMK. Och sen så jobbade jag med PR helt enkelt. Först med på en PR-byrå och sen på en hälsoportal så jobbade jag ansvarig för deras digitala content. Och det var där och då, för då vet jag, då skickade jag ut mina första nyhetsbrev. Och det var där jag fick kicken av att någon, samma sekund eller typ 3 sekunder efter att jag tryckte på send, kunde se vad jag hade gjort och gav feedback. Alltså jag tyckte det var så fantastiskt. För innan dess det hade ju bara varit liksom tidningar, man har ingen aning, man skriver en artikel och kanske är någon som reagerar eller kanske får man aldrig någon feedback. Nej. Men jag fick en sån, jag vet, jag kommer ihåg det så väl, att jag bara sa, men gud, det här var ju typ det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Jag vill bara jobba med den här instant feedbacken.
Instant gratification.
Ja, men verkligen, och så är det. Det är ju bara så kickar man får hela tiden.
Ja,
så det är,
gud.
Och jag tycker ju det. Det kanske inte är supersunt, men det är ju fantastiskt.
Nej, sunt är det definitivt inte. Men nej, allt det roliga är ju osunt.
Ja, det är sant. Jag gick hos en psykolog en gång som bara, nej, hon var någon så här, hon var ju inte psykolog egentligen. Hon bara, terapeut tror jag.
Terapeut, så behöver man ingen utbildning för, utan det kan vem som helst kalla sig.
Det fick jag reda på efteråt, för jag gick där i 5 år. Men hon sa just det, hon försökte få mig att sluta med allt som så här fick min puls att gå upp. Jaha. Alltså det jag menar, det var alltid från såhär godis, träning, men precis allting, hon bara, det är kickar. Så det var några tråkiga år, men
det lät de jag som... Sen du bara, sen så gick du on a bender.
Ja, precis.
Efter det. Men okej, vart är vi nu då? Hur började du med liksom... Med sociala medier, varför var det en grej? Du var ju på, vi sa det innan också, att du var ju på en av konferenserna som jag anordnade i Influencers of Sweden. The Influencer Convention, det var ju 2017. Men hur hamnade du där?
Ja, men då hade jag jobbat med content marketing, alltså gjort innehåll, gjort native artiklar som... För de som inte vet är artiklar som ser ut som plattformen eller tidningen som de ligger på. Så det ser alltså ut som att det är en vanlig artikel, men egentligen är det en annons för ett företag. Den typen av artiklar hade jag jobbat och gjort för kunder på den här contentbyrån, Spoon. Och jag bara kände att det här vill jag göra själv. Jag satt också och gjorde... Det var precis i den eran när video började bli aktuellt. Det fanns ju bara Facebook på den tiden. Ja. Eller nej, Instagram fanns väl, men det var väldigt inte alls.
Det fanns video?
Nej, det fanns inte. Utan det hade precis börjat på Facebook med alla de här nifty, crafty. Jag tror Kit hade börjat. Matbibeln. Alltså så här tutorial video som visade på så här 20 sekunder hur du gör en lasagne. Alltså den typen av grejer. Och då hade jag har ju erfarenhet från både liksom att filma och allt inom rörligt, men också redigera och så kände jag att det är nästan ingen liksom så här privat som gör den typen av grejer. Så det vore kul, tänkte jag. Och så började jag med det inom ett område som jag också kände att jag hade mycket, och jag och mina barn har alltid på att pyssla och fixa och greja hemma, och har ofta fått kommentaren just det här, men hur har du Men gud vad enkelt det ser ut. Hur har du gjort det här? Och det här verkar ju snabbt och sådär. Och då tänkte jag, men då visar jag hur man kan göra det på ett snabbt och enkelt sätt.
Ja.
Så på den vägen är det.
Och hur mottogs det? För då hade du, då var det Facebook från början.
Ja. Och det var ju en tid när Facebook gick så sjukt bra. Alltså jag fick ju flera miljoner visningar på många av mina filmer väldigt snabbt. Utan att jag hade en stor, en jättestor följarskara. För jag delade i andra, det fanns ju grupper, så här mat och bak och pyssel och sånt där, ganska stora grupper. Och då delade jag mitt innehåll och det var ju inte kommersiellt eller sådär. Utan det var bara så här, vill du också veta hur man gör en hallon och lakrits panna cotta på två ingredienser.
Ja, tack.
Ja, men lite så. Och då liksom folk delade vidare och sådär. Så att då kunde jag växa ganska snabbt inne på Facebook.
Ja. Men varför bytte du till Instagram då? Eller är du fortfarande skitstor på Facebook?
Ja, men jag har ju över 100 000 följare. Men jag postar bara gamla grejer. Det är inte så att jag gör någonting för Facebook. För Facebook, som jag ser det idag, så känns den plattformen allra mest oförutsägbar. Och det är väldigt svårt. Vissa grejer kan gå så här, ja, men då får jag så här 300 visningar och något annat kan ge 300 000 visningar. Och det tycker jag är väldigt det känns svårt att ha det som jobb. För det är svårt att sälja någonting och att ändå kunna livnära sig när man inte vet på ett ungefär hur någonting kommer gå.
Absolut. Men tycker du att Instagram är mer pålitligt?
Inte längre. Nej. Jag tycker senaste 2-3 månaderna så tycker jag att Instagram har varit svårt att förutspå hur det ska gå.
Hur känns det?
Jag tycker att det känns faktiskt helt okej, för jag märker att alla har det likadant.
Ja.
Om det hade varit så att alla andra hade rullat på och det bara var någonting med mig och mitt innehåll, då hade det känts jobbigare. Och sen tror jag också att det är den faktorn som hela tiden har gjort att jag har utvecklats och att jag har gjort nya grejer, är just det att jag får inte känna mig för trygg någonstans. För då blir det väldigt lätt att man bara fortsätter med samma grejer, samma typ av innehåll och sådär, utan då är det ju upp till mig samma, men okej. För det är ju inte det, jag menar, de vill ju fortfarande att ha en stor plattform. Det gäller bara att lista ut, vad är det de vill nu? Och det tycker jag är lite roligt också.
Du går igång lite på utmaningen.
Ja, men lite. Sen det är klart att löser jag inte den, då är det jobbigt. Men jag tycker ju att genom att testa olika varianter och sådär, så hittar man ofta någon typ av lösning. Och sen så är det ju också så att jag tror också att det går upp och ner. Så tycker jag att det har varit hela tiden, att det är, ibland är det svårare, ibland är det lättare.
Men vad har du kommit fram till då i ditt testande? Har du någonting som du kan ge till oss andra som är lika förvirrade?
Jag tycker att det som funkar absolut bäst, i alla fall i min kanal, och den tror jag är applicerbar inom den nisch som man jobbar, det är att jobba mycket på igenkänning. Oavsett om man jobbar inom liksom, teknik eller föräldraskap eller livsstil, att hitta grejer som målgruppen känner igen sig i och göra någonting på det. Och sen så jag skulle säga att det är nog den grejen som jag tycker oftast funkar.
Hur har du tänkt kring, för jag tänker så här, då gick du över till Instagram. Hur tänker du kring utvecklingen av plattformar? Alltså, för i och med att du gör video så har du ju väldigt goda förutsättningar, om man säger så, eftersom att allting drar åt video nu. Men hur tänker du typ kring TikTok, kring YouTube?
Jag tänker att det är bra att finnas på så många plattformar som möjligt, under förutsättningen att det passar ens format och att man inte behöver göra för mycket jobb. För mig är TikTok jättebra, för att det funkar väldigt bra med humor där, och det är ju samma format som jag gör på Instagram.
Så du bara återpublicerar?
Ja, jag har lite annan caption ofta på TikTok. Ja. Men det som var spännande, för jag började posta på TikTok för jag kände att det här kostar mig så lite och så ser vi vad som händer.
Mm.
Och eftersom alla liksom pratar om TikTok och jag känner bara så här, jag vill i alla fall lära känna plattformen så jag vet vad jag pratar om. Så jag började posta på TikTok och märkte ganska snabbt att även den målgruppen som då är mycket, mycket yngre tycker att det är kul med, framförallt när jag och min sambo Anders, när vi driver med varandra, de tycker det är jätteroligt att två vuxna liksom dissar varandra. Och där har jag ju också så här, och det var ju absolut inte heller någonting jag har räknat med, men nu har jag ju över 100 000 följare där också.
Och
ja, så att det är, jag tror att det är superviktigt att inte bli bekväm. Det är det som är slutsatsen i det här när man tittar på olika plattformar. Sen testade jag, har jag testat YouTube också. Förra året så gjorde jag ett test med We Are Era, heter de.
För detta United Screens.
Precis, som hade fått i uppdrag av YouTube att de ville satsa på en äldre målgrupp, en äldre kvinnlig målgrupp, alltså typ mammor, min målgrupp.
Mm.
Så vi var ett antal som fick testa helt enkelt, fick hjälp att komma igång på YouTube.
Mm.
Och det tänkte jag säga, men shit vad roligt. Men jag insåg ganska snabbt, eller från början, jag var otroligt skeptisk själv, för jag tittar jättelite på YouTube. Det enda jag tittar är så här, om det är så att jag ska baka kanelbullar och jag inte vet hur jag ska snurra bullarna. Då liksom så här, zoomar jag in precis det, kollar det liksom. Det är då jag kollar på YouTube.
Du är ingen prenumerant.
Nej, det är jag verkligen inte. Och jag som inte tittar och kollar på en blogg som var så här 20 minuter eller någonting. Det tycker inte jag är intressant. Jag har alldeles för lite tålamod för att göra det. Så jag var tveksam, jag känner att målgruppen är ju inte riktigt den som kanske har mest tid.
Mm.
Och det är tid man behöver. Jag tror ju mycket mer på ljudmediet. Just att man kan lyssna samtidigt som man gör andra grejer. Men jag tänkte, ja men jag testar. Så jag la ändå ganska mycket tid på inspelningarna. Men jag hade hjälp med redigeringen. Vilket var då en förutsättning liksom. Men det kom aldrig riktigt igång. Och då kände jag att nej men det här är inte någonting för mig. Jag kan inte lägga den här tiden som det ändå tar att spela in ett avsnitt i veckan.
Vilken typ av videos gjorde du då då?
Då gjorde jag en blandning. Det var ganska mycket lite vlogg. Mm. Så här liksom, jag besöker mamma och rensar ut hennes garderob. Alltså du vet, den typen av grejer. Men det var också så här, jag och Knut testar 3 TikTok-trender. Mm. Vi julpyntar. Min bästa maträtt. Alltså den typen också. Så att, nej, men jag tycker inte att det riktigt kom igång. Och visst hade man tålamod att kunna fortsätta, men jag kände att det ändå inte var värt det för mig.
Nej, nej, uppenbarligen inte, eftersom att du har andra kanaler som går så mycket bättre. Jag tror men det blir stenhårt på YouTube, speciellt om man har en väldigt tydlig nisch. Alltså jag tror att vloggeriet är nog svårt.
Mm.
Jag tror absolut att man kan lyckas, men då måste man ha någonting speciellt liksom. Jag tror att det är mycket lättare att få mycket visningar på ja, men nischade grejer. Alltså typ, jag tror att fixa videos skulle kunna funka jättebra till exempel.
Ja, men det tror jag faktiskt också. Men då är det är fortfarande väldigt mycket tid som man måste lägga på att
absolut,
göra det.
Absolut, absolut. Och det beror ju på någonstans här, vad är strategin? Alltså lägger du upp på YouTube så tänker jag att ja, men om du lägger upp en video på YouTube sen kan du repurpose den till TikTok och Reels och sådär.
Mm.
Då kan det ju vara värt det, speciellt om du får mycket sökningar så kan du, och grej, för det som är positivt med YouTube är att du kan tjäna pengar på visningarna.
Ja.
Vilket det är ju, från någonting annat.
Det kan ju känna lite så här att det känns ju väldigt tråkigt att de plattformarna som jag ändå har valt att fokusera på att det inte finns den möjligheten där, med tanke på den tiden vi lägger ner. Liksom,
ja, jag tror att Instagram har ju börjat med det i USA. Att kreatörer ska kunna ta betalt genom medlemskap. Men jag tror ärligt talat, för Facebook var ju på gång på det där och skulle ge kreatörer annonspengar likt på YouTube, alltså på visningar och sådär. Men jag tror att Instagram kommer behöva göra någonting liknande, för annars kommer de tappa kreatörerna.
Ja.
Och liksom, inte nu, men om 5 år, liksom. 3 år, 2, jag vet inte. Men jag tror att De behöver tänka till, för det är så många som är frustrerade. Men jag läste Svenskarna och internet här som kom i på förra veckan. Och där kom det ju fram att hälften av de som finns på plattformen, alltså på Instagram, producerar också. Så att det är alltså hälften av de som konsumerar, producerar också. Vilket liksom, det är klart att det blir sjukt mycket innehåll.
Mm. Och vad räknar de med att producera? Är det bara liksom när man lägger upp en video oavsett vad det handlar om? Eller är det att
det är ju självskattning. Alltså, de som har svarat har ju svarat på frågan så här, men lägger du också upp innehåll?
Ja, just det.
Liksom, så här, exakt vad de gör, utan de har ju liksom fått svara själva, så det är oklart. Men så det kan ju vara att de lägger upp en bild i veckan, jag har ingen aning. Men det är fortfarande väldigt mycket med tanke på. Men om jag bara tittar på min egen konsumtion så har ju min konsumtion gått över mycket till TikTok. För att det är roligare att titta på TikTok än att titta
men
på Instagram.
Men använder du det? Alltså jobbar du med det? Delar du material på TikTok?
Inte på ett
bra
strategiskt
sätt. Kul att jag ser ditt ansiktsuttryck när du sa det där. Ja.
Alltså inte på ett strategiskt genomtänkt bra sätt. Min TikTok är liksom all over the place just nu. Jag testar loss och ser
alltså jag skulle säga att jag följer tre typer av konton på TikTok. Det ena är den typen av konto som jag själv har, liksom mammahumor. Sen följer jag en del så här mat och tutorial grejer. Och sen så följer jag ju strategiska konton för hur man växer i sociala medier.
Okej, jag ska gå in och kolla vilka du följer.
Ja, men gör det. För jag tycker att det är väldigt bra. Och jag saknar lite någon svensk som gör det. Det kanske finns många, men inte jättemånga.
Nej, men jag tror inte att det finns det heller. Jag har bara inte hittat formatet. Jag är så obekväm. För att jag tycker inte, jag vet inte om jag bara inte känner mig tillräckligt cool. Eller tillräckligt, någonting
det måste
är
du lämna. Liksom,
ja, jag vet. Jag har inte hittat. I haven't found my groove.
Nej, jag
så att jag måste liksom landa i det. För att jag gillar plattformen. Jag gillar ju den typen av videos som andra gör. Men jag har liksom inte. Du vet, när jag tänker att jag ska. Nu ska jag göra TikTok-videos. Bara, vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? Det är bara empty.
Men vet du, jag kan känna ibland så här. Och jag vet inte vad jag väntar på. Jag kanske väntar på bättre tider. Eller
divine
att jag bara
intervention.
Ska. Ja, men någonting. Men grejen är att det jag inser med TikTok som jag inte tycker funkar på Instagram med Reels och så här, det är ju att man verkligen bara kan sitta rakt upp och ner och bara säga någonting. Man kan säga så här, tre anledningar till att och hitta på exakt var som helst.
Exakt.
Och så kan det bli superviralt om man liksom så här, folk tycker till och folk har åsikter. Och det är ju en möjlighet som jag inte tycker att någon annan plattform ger i dagsläget.
Sen tror jag att jag blev lite skraj också, för jag la upp en video där jag pratade politik. Eller så här, ja precis, big mistake. Nej, men det var egentligen så pratade jag inte politik, utan jag pratade om ett demokratiskt problem. Mm. Att ett parti i Övik, där jag bor då, hade bara 5 personer på listan. Och det var så pass många mandat som de har nu, eller som de hade förut. Och sen fick de ett till efter valet, vilket betyder att det är en tom stol. Det är en vaskad röst liksom.
Ja, jag fattar.
Och det var det jag pratade om, men det gällde Sverigedemokraterna, så då liksom hallå, hej, hela svansen typ.
Ja, jag fattar.
Och den har nu nästan 100 000 visningar. Och inklusive då allt som kommer med det. Vilket gjorde att jag så här, jag vet inte om jag vill inte ner i det här liksom.
Nej, men jag förstår. Men det är ju så här, jag tänker lite med Twitter och sådär, att det är lite bara.
Det kan bli borta från politiken.
Nej, men det kan bli väldigt hårt, men man får välja liksom
men
områden.
Men faktiskt inga personangrepp.
Nej.
Det var mest så här du är centerpartist, stackars dig, typ så här, man måste vara dum i huvudet för att vara centerpartist. Typ så, men inte på mig.
Nej.
Så.
Ja, men det är ju skillnad, men annars så tycker jag så här, TikTok, när jag började med TikTok, så tyckte jag kommentarerna, jag var van vid min fantastiska liksom, målgrupp på Instagram där det är så mycket kärlek.
Eller
jag
hur?
Är bortskämd med hur bra jag har det där.
Jag med.
Och så TikTok där det var mycket hårdare och jag blev inte rädd för min skull, men jag bara kände så här, shit, det är ju här våra barn är. Det är här de får.
Ja.
För det var så mycket elaka kommentarer som verkligen var så här personangrepp. Det var ju så här, men vad gör du här din gamla tant? Vilket är helt okej för mig. Men ja, då tänker jag, vad skriver de då till barnen?
Ja. Ja, de skriver förhoppningsvis inte, vad gör du här, din gamla tant? I alla fall.
Precis. Det kan man vara glad för i alla fall.
Vad säger annonsörerna? Jag tänker främst kring läget på Instagram.
Hittills har inte jag märkt så mycket. Jag upplever, jag tror att jag är mer stressad kring visningar och engagemang än vad det känns som att annonsörerna är. Det känns som att de faktiskt är mest ute efter innehållet. Att är de nöjda med innehållet, att de tycker att jag har fått fram deras produkt eller tjänst på ett bra sätt, så är de nöjda. Och de kan ju alltid köpa räckvidd om det skulle vara så att de ville.
Precis, men jag tänker, får de också då innehållet? Har du liksom, är det som en del av dealen när man jobbar med dig, att man, då får man också, så att de får använda det i sina kanaler, tänker jag, det du gör?
Ja, använder sina kanaler får de göra, men vill de köpa räckvidd, alltså göra annonser på det, så tar jag ett arvode för det.
Mm. Men det är ju, alltså jag gillar ju att det börjar verkligen så här kristallisera ut sig nu, den här typen av grejer, att som du säger, att så här, ja, men ska de lägga pengar på det, då kostar det extra. Mm. För det är ju inte en grej som har varit självklart tidigare.
Nej, så är det nog. Och jag känner ju där att det har väl också med tiden som man har jobbat och antalet, om man säger, nöjda kunder. För jag har väldigt mycket återkommande kunder och jag har en otroligt bra dialog med många av dem som jag jobbar med. Så det är ju verkligen så här, jag kanske går över gränsen, men jag så här, skickar hjärtemojis och bara trevlig helgkram. Liksom.
Om man har jobbat med varandra tidigare, så tycker jag inte att det är... Liksom, jag har ju lite problem med annonsörer som försöker få, speciellt de som vill ha gratis exponering, så bara hello, tjenare snygging, när man aldrig har pratat med varandra.
Nej, det tycker jag är lite problematiskt. Såklart, nej, men när man ligger på liksom en nivå där man har ett samarbete.
Då har man ju en relation och då får man ju utgå
ifrån. Ja, men det är sant. Men där tycker jag att känns det också, då blir jag också mycket mer bekväm. I dagsläget så har jag inga problem med att ha betalt och att veta mitt eget värde och att kunna rekommendera kunden vad som funkar. Jag bokar aldrig ett samarbete förrän jag har en idé för just den kunden. Jag kan säga att intresse finns, här är min prislista, men jag tackar aldrig ja för jag vet att jag har en idé som både funkar för mig och kunden. Så att man inte säger, okej, vi kan jobba ihop, och sen så sitter jag och funderar, kommer inte på någonting som jag tycker är bra, alternativt att de känner att det är för lite branding på något sätt, då får det vara liksom.
Mm. Hur har du kommit dit? Alltså jag tänker att det där är ju that's a trip, att gå liksom från... Ja, men från 2017 till nu, alltså liksom att veta sitt värde, att veta, sen har ju du liksom branscherfarenhet sen innan, men ändå att gå in i den här influencerrollen och känna att det här, jag är värd det här.
Det är ju som du säger, det är ju tid och erfarenhet. Jag skulle vilja säga till alla nya, känn ditt eget värde. Men jag tror att det är som inom många andra områden i livet, att man måste gå igenom vissa faser för att verkligen på riktigt förstå sitt eget värde. Mm. Och kanske gå på några nitar och se hur andra jobbar. Men jag upplever ju att jag får så bra feedback och engagemang på det mesta av det jag gör. Så att jag känner att vill man liksom gå i mina kanaler eller förknippas med mig eller tycka att jag gör bra grejer, då kostar det. För att de får ju produktion, jag redigerar allting, de får statistik, de får mina kanaler framför allt. Alltså det är så mycket som de får i pengen. Om man jämför med, liksom, ska man göra och nå en lika stor målgrupp i ett annat sammanhang, då ska man ha produktion, man ska ha allt det här som jag gör. Så
jag tänker det på det, du som har jobbat liksom på contentbyrå, du har jobbat inom PR, jag menar, hur mycket skulle ett företag behöva betala för samma grej om man skulle ta liksom den vägen istället för jag tänker så här, när du gör någonting, då får de ju contentbyrån och mediebyrån i ett.
Ja, sen är det ju många som har mediebyråer ändå, så att jag menar, då behöver de ju ändå betala den pengen. Men för mig är det också viktigt att de får lite så här konsultation av mig. Och det kan ju ibland, så här, helt övertygad om att jag har förlorat kunder på grund av det, för att jag varit ganska tydlig med att nej, men det funkar inte i min kanal. Vill du ha någon som så här, står framför med bara produkter i handen och bara pratar om dem, då tycker jag att ni ska gå med någon där det funkar. För det finns jättemånga som har konton där deras målgrupper gillar det, eller åtminstone så likar de det. Min målgrupp skulle bara säga, vad har hänt med dem? De har fått en sko i huvudet. De skulle liksom bara inte fatta, de skulle vänta på poängen eller på det liksom. Det är inte att jag skojar om allting, det kan ju vara ett djupare snack eller att jag går och liksom pratar allvar om någonting. Men jag står inte bara och visar upp någonting
Sälj
i
grej med tjej.
flöde. Nej, jag kan
Nej.
göra det i story för att det är ett annat format, men där försöker jag också jobba mycket med liksom quiz och polls och engagemang och liksom man får rösta och sådär, för att man ändå ska känna att det är lite kul, lite underhållande, inte bara liksom massa så här produktinfo.
Vad är ett framgångsrecept för ett bra samarbete?
Jag skulle säga att man är överens från början och har samma förväntningar på samarbetet. Det är så viktigt. Mycket hellre sänka förväntningarna och så överträffar man dem än att man liksom säljer in guld och gröna skogar. Det är liksom det första. Sen så för mig är det ju att innehållet är någonting som funkar för kunden, för mina följare och för mig. Det är tre liksom faktorer som alltid måste vara med. Jag är det minsta tveksam på att någon av de här inte känns helt hundra, då vill inte jag göra det.
Hur är det nu? Har du en agent?
Nej, jag har ingen exklusiv agent. Jag jobbar med en byrå som säljer in lite samarbeten till mig, men jag säljer också mycket själv. Jag älskar att sälja, jag tycker det är så roligt.
Har du gjort det hela vägen?
Hela tiden har jag gjort det. Jag tycker att det är en av de roligaste grejerna, och det är ofta då, det bästa jag vet, det är att hitta ett område där jag ser en möjlighet för ett företag att, men shit, ni borde göra så här, och själv kontakta dem och bara, hej, det här borde ni göra, det här borde jag göra för er. Det tycker jag är så roligt.
För det här är ju i den här, det är ju här väldigt många har problem. Att de
Ja,
känner
och jag
att det här
förstår,
är,
det är
jag hatar det
många
här.
som frågar mig om den här typen av grejer, och för mig tror jag det handlar om att jag, det är jättekonstigt att säga, om jag till exempel skulle jobba och sälja bilar, då skulle jag må skitdåligt, för att jag tycker det är så tråkigt med bilar, och jag förstår inte ens varför man ska ha en svindyr bil till skillnad från en billigare bil, så länge bilen funkar. Men det här brinner jag så mycket för. Jag tycker verkligen så här, men det här, ser ni inte möjligheterna? Alltså, det känns inte som att jag säljer, det känns bara som att jag liksom så här presenterar en superbra idé för dem. Och sen att
Och
den
det
inkluderar mig, det
det är en helt
tänker jag
annan
inte
sak.
på.
Nej, för jag tänker att det som många fastnar i, det är ju att man inte kan separera sin person från sitt varumärke.
Ja.
Alltså att man inte kan separera sig själv från sin business.
Ja.
Är det
Ja.
någonting, gör du det eller är det bara inte en faktor?
Nej, det är inte en faktor. Jag tänker inte ens på att det skulle kunna vara ett problem, utan jag vill bara så här, jag utgår så mycket från kunden och det som jag kan göra för dem, att jag knappt tänker på att det är liksom sälj, men det är klart att det är det. Kanske beror på att jag jobbat på byrå innan, att det liksom, för då har jag ju inte sålt mig själv på samma sätt. Men sen känner jag också så här att jag tycker att jag kan erbjuda väldigt många bra grejer, så det gör väl kanske lite att jag inte skäms, utan jag tycker verkligen att jag kan göra någonting bra för dem.
Och jag tror att det är just det, att liksom våga kliva in i det där och faktiskt så här äga att, men vet du, jag är faktiskt jävligt bra på det här. Och jag behöver
Ja.
inte be om ursäkt för det, utan, och därför ska jag ha de här pengarna för det.
Ja.
Men det där är ju, alltså, kan man lära sig det, eller är det bara så här, livet måste bara gå sin gilla gång?
Jag tror ju på att man kan lära sig i stort sett allt. Man kan jobba på alla faktorer, och detta är ju någonting man verkligen kan jobba på, men kanske inte att det är så här, nu om man inte har det i sig eller att man inte har kommit så pass långt liksom mentalt, då kanske det är svårt att bara lära sig. Utan jag tror att på flera faktorer. Mm. Tiden till exempel är ju en grej. Jag var inte sån här när jag var 20-25. Sen finns det säkert de som är det också, som har liksom gått igenom grejer tidigare eller hårdare, som kanske har kommit hit snabbare. Fast jag tror ju någonting. För sen handlar det också om, man kan ju inte bara köra på. Man måste ju veta också så här, sina egna begränsningar. Det här kan jag göra jättebra, det här kan jag inte göra. Mm. Alltså förstå lite så att man inte bara säljer in något som man inte kan leva upp till sen. Lova guld och gröna skogar som man inte kan hålla. Och sen också, nu jag känner det själv när jag sitter och pratar, jag låter jättekaxig, men det är viktigt att vara ödmjuk i processen. Så att liksom...
Det ena utesluter inte det andra, tycker jag.
Nej men precis. Men
ödmjuk.
Just att liksom inse och känna av och kanske se sig själv, det tycker jag är bra, att se sig själv som ett team med kunden. Att vi ska göra det här ihop. Och vi kommer inte lyckas med alla grejer, men då lär vi oss under tiden. Mm. Det tycker jag är en bra grej som jag tycker ofta ger väldigt bra gehör.
Får jag fråga så här, hur balanserar du mammasanningar och fixa själv? Finns det liksom, är det två helt olika strategier? Går de ihop på något vis? Hur, liksom, och hur håller du isär dem? För jag tänker så här, i det stora hela så är det två... I och med att det är två helt olika ämnen också.
Mm.
Så är det ju som två helt olika businessar.
Just det.
Så. Hur tänker du där mellan de två?
Nej, men jag lägger absolut mest tid på mammasanningar. Och mycket är ju story. För det är där som jag ändå så här, mer visar upp mitt liv. På Fixa Själv har jag ju valt medvetet att liksom, där kör jag mina tips och fix, och visst jag kan vara med ibland, men det blir inte så här, nu är vi på Gröna Lund idag, eller idag har vi bakar vi kanelbullar, eller jo, det skulle nog kunna vara på Fixa Själv, fast nästan allt som har med mitt liv lägger jag på mammasanningar. Och sen så har jag en halvtidsanställd som gör en del content åt mig, som då är det ju mest liksom olika fix till Fixa Själv. Mamma Sanja är så liksom baserat på mig, så det är svårt att lägga ut grejer på henne.
Men spännande med anställd. Vad är det, en contentperson då? Hur tänkte du när du skulle anställa? För det är ett stort steg.
Ja, det är ett stort steg. Hon har varit anställd hos mig på halvtid och i en period på heltid, typ 4 år. Så jättelänge. Jag hittade henne på Medieinstitutet.
Ja. Ja, det finns något som heter så.
Ja, men det var Medieinstitutet. För att jag har haft väldigt mycket praktikanter från Medieinstitutet när jag har jobbat på byrå. Och jag tycker att det är en otroligt bra skola och de har mycket praktik och bra människor. Mm. Som verkligen så här, det är en yrkesskola där man faktiskt är handfast. Jag som själv har gått universitetet där det bara var liksom teori. Jag kom ut och skulle jobba på PR-byrå och hade ingen aning om hur man skriver ett pressmeddelande. Vi fick inte lära oss någonting liksom handfast. Vi fick lära oss så här, genusvetenskap 10 poäng. Vilket säkert var bra, men ingenting som...
Det kommer ju pressmeddelande ur det.
Nej, precis. Jag tycker den skolan är otroligt bra, så jag har använt mig av mycket praktikanter. Så jag var där och på någon sån här, de hade något mingel där eleverna visade upp något arbete som de hade gjort. Bara för att hitta någon som kunde jobba med mig. Först tänkte jag praktikant och sen tänkte jag anställd. Och då hittade jag Anna som jag bara kände med en gång. Hon var i en grupp, de hade gjort någon reklam för... en fiktiv reklam för bananer. Hon hade gjort något eget receptblad med så här banankola och olika grejer som jag kände så här, det här är ju så Fixa Själv, plus att hon var superduktig på att fotografera. Så då hookade jag upp henne där och så började vi jobba ihop, och på den vägen är det.
Men det är ju coolt att våga ta det steget så tidigt också. För jag menar, det är ju en... Det är inte många som har vågat göra det, och inte så tidigt.
Nej, men så är det nog. Men jag, eftersom hon var praktikant hos mig från början, då lärde vi känna varandra, kan vi jobba ihop? Och för mig är det superviktigt att jobba med någon som själv är självständig. För jag är så här, när jag gör grejer så inne i det. Jag kan inte ha någon som hela tiden frågar mig, så här, vad ska jag göra, ska jag göra det?
Nej,
utan man kommer överens om grejer och sen driver de sitt. Ja. Och jag driver mitt och man har förtroende för varandra. Men jag är jätteglad för det och jag skulle egentligen behöva fler anställda för att jag bara kör och jag känner att mycket som är administrativt hinner jag liksom inte med.
Du kanske ska ha en virtuell assistent.
Vad är det?
Finns det? Det är en assistent som ja men många gör ju mycket olika saker men som kanske kan göra administrativa saker men virtuellt att de inte är lokalt utan att
de är på distans. Jag trodde du menade att det var en robot. Jag bara, gud, ja, vad är det
den
här?
Den har jag ju faktiskt hört många gånger förut. Men nej, bara det att Caroline är väl very real. Uh-huh. Men hon bor inte här.
Jaha, du har en virtuell assistent.
Mm. Ja, jag har ett team på 4 personer nu. Men de jobbar ju bara, de är konsulter allihopa.
Men hallå, det här måste vi prata mer om. Kanske inte i podden, men det här vill jag verkligen veta mer om. För det,
absolut.
Det, för jag orkar inte ha någon som sitter hemma i mitt kök när min diskmaskin går. Liksom. Jag vill, så här,
ni som inte då är med på mitt och Vibbes eftersnack kan lyssna på Vad fan håller jag på med? Som är en podcast som jag och Alexandra Bylund har. Där jag pratar väldigt mycket om mitt entreprenörskap. Ifall man är sugen.
Ah, bra! Där ska jag vinna och lyssna. Kan inte jag
vara
med
där? Vi kan ju prata lite grann efter podden också. Men jag tänker att alla bara, hallå vi då!
Ja, men bra. Nej, men jag älskar ju det faktiskt med dig och den här podden överhuvudtaget. Jag har ju lyssnat på alla avsnitt i stort sett och har lärt mig jättemycket. För att det är så kul att höra folk inom samma bransch. Man är ju så ensam i den här branschen. Ja. Hur de tänker och även det spelar ingen roll egentligen vilken nisch eller vilken plattform de kör. Eller om de är stora eller små. Det är alltid så här att man får, eller jag får det så här aha-upplevelse. Bara, men så kanske man ska göra.
Ja, men
det
eller hur? Just den här behind the scenes-grejen som man väldigt sällan får från andra, andra i samma bransch. Men på tal om podd, berätta om din och Karins podd.
Ja, den är ju liksom, åh vad jag älskar den. Den är verkligen min ventil i vardagen. Och liksom det närmsta kollega, förutom min hund Kjell, som jag kommer.
Kjell, så bra hundnamn.
Eller hur är det bra? Alltså när vi kom på det. Bara,
men berätta,
gud, det här...
berätta, du måste liksom dra pitchen för podden här. For the people som inte vet vad det är. Nej, inte om Kjell.
Nej, men det är verkligen som, om man följer mitt konto Mammasanningar så är det som Mammasanningar i poddformat. Väldigt ofiltrerat.
Det är du och
väldigt...
Karin da Silva.
Det är jag, Karin da Silva, och vi bara snackar. Vi har ju så här, folk tror ju att vi är gamla kompisar. Vi är båda från Göteborg. Men så är det inte alls, utan hon... Jag fick en massa tips, så här, du måste starta en podd, det här är typ 4-5 år sedan. Och då la jag ut en enkät, så här, ska jag starta en podd? Liksom. Mm. För att jag har ingen aning, jag har aldrig gjort något sånt här överhuvudtaget, eller hade inte gjort det. Och då var det jättemånga som bara, ja det är klart att du måste. Och hon hade sett det här och hörde av sig till mig.
Vad
så hon
kul.
Skrev DM och bara, jag har gjort en hel del poddar innan och då bloggade hon på Mamma tror jag. Så hon var ju också inom... liksom mammasegmentet. Så bara, vill du podda med mig? Och då kände jag, det låter ju roligt. Men jag blev ju skitnervös. Jag bara, gud, hon har ju gjort Adam och Company. Och var ju en van poddare. Och jag hade ju aldrig ens liksom pratat en poddmic. Men så träffades vi.
Det löste sig.
Det löste sig.
Man säger.
Ja, men precis. Prata kan jag göra i alla fall. Men vi träffades på en fika och åt väldigt många bullar. Och bara där kände jag så här, okej, vi har något gemensamt. Det här kommer att bli bra. Så på den vägen är det, så vi har ju lärt känna varandra i podden, vilket gör att våra lyssnare har ju liksom lärt känna oss också. På den vägen.
Men och det där tycker jag är så spännande, för det där, ja, men det är som jag och Alex, vi har poddat i 6 år nu. Och vi lärde väl också känna varandra, jag tror vi hade träffats kanske 2-3 gånger innan vi började podda tillsammans. Och jag tror att vi har kanske träffat varandra 2-3 gånger efter det också. Hon bor ju i Malmö, så vi träffats ju inte speciellt ofta rent fysiskt, men men det behöver man ju inte göra när man har
det. Nej, men det är ju det som är så bra. Och det kan ibland också vara det som är så härligt. Så här, när vi inte har pratat på en vecka, då är det så här. Alltså vi glömmer att vi poddar, så måste det vara för er också.
Ja.
Mm-hmm. Ja, så ofta som man bara så här, tomt. Shit. Nej, men du vet, jag berättar inte detta för dig, utan jag berättar det här för liksom, vi brukar skoja om det, 78 miljoner, att vi har så många lyssnare. Det är roligt att det är folk som har skrivit in, bara, jag förstår inte hur ni får ihop det, men okej, om ni har alla i Sverige och alla i Norge och alla i Danmark, men bara... Ändå härligt att de tror på oss.
Ja, men verkligen, speciellt med så extrem matte liksom.
Ja, eller kommer det in någon här nu? Nej.
Nej, jag tror att det var en fågel som flög in i fönstret.
Ah, jag såg bara på Lindas ansiktsuttryck som att nu kommer det. Gud vad obehagligt det skulle vara om jag bara ser det plötsligt. Hur det kommer någon bakom dig som inte
ser
märket.
Du får inte säga sånt. Det där är min mardröm. Typ det vill säga man står i badrummet och så stänger man badrumsspegeln och så bara så är det någon där.
Förlåt.
Jag bor ensam men du gjorde den linjen. Skärp dig.
Jag kan ta någon som kommer här. Jag kollar mig också.
Precis.
Runt axeln. Nej men det är liksom bara så här, det är verkligen högt och lågt. Det är alltifrån, det är ganska ofta vi gråter men ännu oftare vi skrattar. Och vi pratar om djupa saker och om väldigt ytliga saker. Och det är noll röd tråd. Ofta börjar vi här och slutar här. Och sen så någonstans kanske man fångar upp det där, vad var det vi sa egentligen. Mm. Men jag upplever, och den feedbacken vi får är ju att hög igenkänningsfaktor. Mm. Återigen det här med liksom att folk känner igen sig.
Borde jag lyssna också även om jag inte har barn?
Ja, men det tycker jag absolut. Testa några gånger för det är mycket, vi har många lyssnare som inte har barn. Både yngre, alltså så här 20-åringar, men också så här äldre. Som vi bytte ju namn från Mammasanningar som hette först till Våra Sanningar. För vi kände bara så här, nej men alltså det här är ingen bajsblöjepodd.
Nej, det är lite det jag känner. Nej. I don't wanna go there.
Liksom. Nej. Men det är klart att någon gång drar man en referens till. Liksom,
ja. Men jag pratar väldigt mycket om mina djur också. Så att...
Exakt. Ja, men jag tror att det är på den nivån. Liksom. Mm. Så ja, gör gärna det. Och sen så säg gärna vad du tycker. För det vore väldigt kul.
Ja, men of course. Mm. Jag tänker att vi ska börja avrunda. För nu har vi pratat jättelänge. Men, nej men jag vet, vi kan fortsätta hur länge som helst. Men jag kände någonstans att jag måste let you go.
Ja, såklart.
Men vad kommer härnäst för dig?
Nu ska vi se. Jag har ju alldeles nyss lanserat min tredje bok. Så att det är väl lite kanske så här PR kvar bakom den, tror jag. För det var ju nu i... Det är en mammas överlevnadskokbok. Ooh. Så jag har ju gett ut... En mammas överlevnadshandbok som var min första bok. Som mer var så allmänt i livet. Allt ifrån liksom lite insikter till hacks. Allmänna hacks. Men det här är alltså en kokbok som är så enkla recept. Så att du ska kunna laga den maten med liksom... Ja, en hand. Ett barn på höften. Det är ungefär så jag tänker. Jättemycket fusk. Jättemycket så här... halvfabrikat. Det är aldrig någon annan som skryter om sånt i en bok. Men jag skryter inte om det. Jag bara säger det så man vet vad man får. Så man inte tror att det är något avancerat. Utan det är väldigt så här, vad händer om man blandar ihop liksom taco, köttfärs och färdig potatisgratäng? Jo, det blir kanon. Alltså du vet, den typen av recept.
Älskar det.
Ja, men jag känner också det. Och det
behöver inte vara så himla, det behöver inte vara så himla liksom högkulturellt, vill jag säga.
Nej, men det finns redan så mycket svårt. Sånt. Ja, men det känns så här, och det är jättekul när det finns och man står en lördag och man har ett glas vin och man har tiden. Men det är liksom så här 10% av livet. 90% är det här, shit vad ska vi göra? Alla är svinhungriga, alla skriker. Man ska iväg på olika grejer. Man vill bara ha det snabbt och att folk äter liksom.
Ja, underbart. Jag älskar det.
Ja, tack så mycket.
Vart hittar man dig någonstans?
Ni hittar mig på Mammasanningar på Instagram. Och på TikTok. Och på Fixa Själv på Instagram. Fixa Själv på, som blogg. Hör du mig?
There you go. Ja. Snyggt.
Yes. Och Våra Sanningar som podd. Det är typ det. Och som mina böcker.
Ja, underbart. Ja. Tack snälla Vivi för att du var med.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Äntligen har jag kämpat i 6 år. Och nu fick jag vara med.
Woohoo! Hej dig.
Det är sant, alltså på riktigt, det låter som att jag skojar, men det är inte det minsta skojigt, men det är liksom blodigt allvar.
Det gör mig extremt glad och extremt ödmjuk, och jag kan inte riktigt ta det är därför jag skämtar bort det.
Ta in det, bara soak it in. Ja, tack så mycket Linda.
Gilla mig. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.